Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Du lyssnar till Radio Nolaskogs. Och jag heter Tommy Dickens och jag ska bara berätta vad som händer den närmaste timmen här. Du ska få lyssna till Olle Boman som säkert många känner till från ÖA och från Modohockey. Olle växte upp i en musikalisk familj i ursprungligen från Robertsfors. Och han har tagit vara på den musik som man spelade och sjöng i hemmet i Hörnett dit de flyttade i början på 40-talet. Det ska han få berätta om själv. Och det här händer under 40- och 50-talen. Det är alltså Olle själv och hans hustru Laila, dottern Eva-Lotta med Nils Johansson som har spelat in den här musikskatten från 40-50-talet. Man kan väl se det som ett historiskt dokument. Själv kallar han skivan för En relik berättar. Nu ska Olle få berätta själv om det här, men först ska jag tala om att efter den här dryga halvtimmen som Olles skiva pågår så får vi lyssna till familjen Janunger från Själevad. Det är Kjell Janunger med Ann-Charlotte och dottern Veronica. Jag fick den här skivan år 2000 så jag antar att det är inspelat någon gång på 90-talet. Och det är musik och texter som familjen själv har stått för. Efter det klockan 10 så kommer Bo Holmberg att läsa det 12:e avsnittet ur sin bok Återvändarna. Men nu lyssnar vi till Olle.
Jo men hej. Ja, det är ju så här att när man blir äldre och mer eller mindre ut ur produktionen, då inträder ett nytt tillstånd i livet. Gärna blir det ju så att man jobbar saktare och saktare, och det i sin tur innebär ju att dagarna inte räcker till. Och man undrar hur i all sin dag man hade tid med arbete tidigare överhuvudtaget. Men trots allt så blir det ju en hel del gluggar på dagarna, då man bara sitter lite less på att bara pensionera och göra egentligen ingenting. Man kan ju faktiskt bli less på att bara vara ledig också. För mig så löste sig det här problemet vid ett tillfälle genom att jag började tänka tillbaka. Ja, man blir ju med åldern ganska nostalgisk också. Och tankarna flög tillbaka till en del som hände under barndom och ungdomstiden. Det här resulterar också i att det blev en liten dokumentation av gamla visor som jag bar med mig från ungdomstiden och som jag roade mig med att då göra en skiva av. Och den där användes till julhälsning till våra som vi tyckte mest tåliga och vänner och bekanta. Och nu står jag här och pratar om de här minnena. Det är så här att jag kom från Robertsfors, och även om jag nu har bott i Örnsköldsvik i mer än 70 år så brukar jag vara väldigt noga med att påpeka att i grunden är jag västerbottning i alla fall. Det är trots allt bra och mycket som jag minns från Robertsfors-tiden, även om den bara pågick under de tidigaste barndomsåren. Jag vet inte hur ni har det, men för mig är det så här att närminnet försvinner mer och mer. Men det som hände för så där en 50 år sedan, det kom jag ganska bra ihåg. Bra mycket i alla fall. Jag menar, numera händer det att jag kom på att jag ska hämta någonting från sängkammaren när jag står i köket. Och så inträffar det att jag hinner glömma vad det var innan jag är framme. Medan det som hände för länge sedan verkar inte falla bort. I samma utsträckning i alla fall. Det är ju lite av det som jag tänkte ni skulle få höra. Ja, farfar min, han hette Johannes Boman. Och det var då en hejare till kar som tydligen var duktig på olika sätt. Bland annat så var han den första fackföreningsordföranden på bruket. Eftersom fackföreningar var något av en nymodighet och hade ganska mycket motvind runt 20-talet så krävdes det nog en hel del för att ta på sig ett sånt uppdrag. Men det var något annat som han var duktig på också. Han fick nämligen tillsammans med sin hustru Selma inte mindre än 19 levande barn och dessutom några som dog redan vid födseln. Så man kan ju tänka sig vad det var för slags liv den kvinnan hade. Inte var det nog mycket fråga om jämlikhet där inte. En av dem som överlevde hette Fridolf, och det vart pappa min. Och till den uppgiften hade han då hjälp av mor Valmy, och var de som så småningom lärde mig en hel del av de här sångerna som jag sedan dess har burit med mig.
Nu så är det lördag, alla har vi fritt. Vi ska gå och fröjda, alla är vi nöjda. När jag med min jänta bort till logen går, ljuvligare fröjder ingen människa får. Ja, nu så är det lördag, alla har vi fritt. Vi ska gå och fröjda, alla är vi nöjda. När jag med min jänta bort till logen går, ljuvligare fröjder ingen människa får. Ja, nu så är det lördag, alla har vi fritt. Vi ska gå och fröjda, alla är vi nöjda. När jag med min jänta bort till logen går, ljuvligare fröjder ingen människa får.
Så där kunde det låta hos Bomans när det var här i lördag och helg. Ja, Valmia. Ja, hon var också född i en barnrik familj i Brännforsund. Och det ligger ungefär 2 mil från Åmsele. Och det är ju en plats som är mest känd för att det var där som den där Valja Kallio med hjälp av fjällan tog ihjäl en hel familj på kyrkogården. Och där mitt inne i skogen hade morfar Edvard då hittat ställe som han tyckte var idealiskt att bosätta sig på. Han bröt skog och anlade åkrar och skapade förutsättningar för ett litet jordbruk som var som basen i tillvaron. Dessutom bidrog då jakt och fiske plus att han var skomakare till att klara uppehället. Och det behövdes ju en hel del, för det var som sagt en hel del barn i familjen. Först kom det en pojke. Och sen var det 10 flickor och så en grabb till. Då var det nog för kämpen Edvard, så han pliggade i fortsättningen bara skor. Strökunder var det ju inte så gott om med tanke på läget mitt inne i skogen, men en och annan sula blev väl trots allt att pligga. Man kan ju tänka sig hur det var där med 10 jäntor mitt inne i skogen. Nu blev det en hel del tankar på äventyr. Och de tog väl hetsa varann en del. Och en som gjorde då slag i saken, det var Valmy, som drog ut i stora världen. Och då råkade hon hamna i Robertsfors. Där härjade en frille som värst i mitten på 30-talet. Och hur det var så träffas de och det vart giftermål. Första barnet kom redan efter ett år. Och det var då en grabb som fick namnet Kurt. Men en Kurt, han hade otur samtidigt som jag hade tur. Han dog nämligen redan efter ett halvår, vilket gjorde att föräldrarna ville ha en ersättare, och det vart då jag. Ja, nu vart det här nästan som lite historia, så nu ska vi gå tillbaka till slutet av förra visan. Ja, ni förstår, på den tiden alltså när jag var väldigt ung, och nu talar vi om slutet av 1940-talet och början av 50, då var det ganska vanligt att man arrangerade musikaftnar hemma för att roa vänner och bekanta och inte minst sig själv. Och då var det åtskilliga bitar som framfördes. Naturligtvis Turalleri och Svinsta skär, men också känsligare visor som hade sorgliga levnadsöden som Elvira Madigan och Amanda och Herman. Men det blandas också in lite lättare sånger som jag kommer ihåg några varianter utav. En som klargjorde vilket elände man kunde drabbas av om man var kär var den här.
Jag ska sjunga en sorglig visa på en sorgesam melodi. Och med denna så vill jag bevisa att all kärlek för mig är förbi. För när lampan har slocknat hos Emma, genom fönstret jag brukar gå in. Och min Emma som vanligt var hemma, jag var hennes och hon var blott min. Där vi sutt och i soffan och darra, varje gång som jag tog hennes hand. Men till sist började soffan att darra, då på känslorna lade vi band. För när lampan har slocknat hos Emma, genom fönstret jag brukar gå in. Och varje fredag så fick hon en femma, som på sparbanken hon satte in. Men så kom det en orm i paradiset, det var Persson som körde ut bröd. Och det gick på det vanliga viset, jag vart brädad och ville blott dö. För när lamporna slocknade hos Emma, darrar jag som ett löv av en asp. För min Emma som vanligt var hemma, mens i fönstret var stängt med en hasp. Utanför fick jag gå hela natta, medan Persson han spelade gitarr. Och jag darrade och frös liksom katta, när jag lyssnade till soffans knarr. För när lampan har slocknat hos Emma, genom fönstret herr Persson går in. Och varje fredag så plockar han en femma, som på banken hon hade satt in.
Ja, nu var det så att en Frille, farsan min alltså, han var väldigt musikintresserad och det var mamma också. Därför höll man ofta till hemma hos oss, vilket gjorde att det vart åtskilliga föreställningar som fastnade i minnenas skattkammare hos mig. Så länge vi bodde kvar i Robertsfors var bägge två ivriga och trogna besökare på Frälsningsarmén, där det ju var sång och musik på programmet mest hela tiden. I Alfredshem var det ju mycket stök i samband med flytten där, och långt var det till stan att sätta sig på cykeln för att komma in till Frälsningsarmén för en kväll. Det varit lite drygt tydligen, så att just det intresset avtog. Men istället så var det som en annan bekantskapskrets och därmed lite mer profana sånger. Ja, det hände väl också att det började komma fram någon halvliter då och då. Ja, då till kararna förstås. Och det gjorde ju att det kom fram en ny typ av sånger också, som den här.
Har ni hört ett sånt elände, det som hände här om natten hos Erik Petter Petter från i Klackabodaby? Jo, brännvisapparaten hade fått för lite vatten, så snart låg alltihopa ut i högan sky. Den laddades med korn som stått och svältet i en gryta i källans klara vatten och med 4 kilo gäst. För ingen ville att det ut att dricka skulle tryta, när Pettersson med vänner skulle ha en fest. När smällen kom så lättade fru Pettersson en meter, och det är inte lite med den vikt hon ändå har. För jämfört med en elefant så är hon ändå feter, ett världsrekord i tungvikt denna kvinna har. Och katten hamnade med ett språng längst upp i rullgardinen. Av körande det hördes inte minsta lilla duck. När vi och fasa var det enda som man såg i minen, med klorna ut och käften redo till ett hugg. Hunden Karl sprang till skogs och där han länge hördes yla, med svansen mellan benen och med huvudet på sne. Sin skräck för smällar kunde stackars Karl och sen ej skyla, så explosioner som den här vill han ej vara med. Alla kor i trakten föll omkull och genast höja sina. En chock för kalvar som de löste sig på bästa sätt. För de fick en idé som var den bästa utav fina. Av det som ramlade ner tog de en redig skvätt. Och Pettersson han grät så vattnet rann i stora floder, i trädgårdslanden som av detta flöde blomma upp. Han kallade på djävulen och sedan på Guds moder, men inget hjälpte så för festen fick de sätta stopp.
Ja, tänk vad roligt det var utav lite förr i tiden. När farsgubben skulle fylla 50 år, ja som ni vet så var ju en 50-åring mycket gamlare då än vad de är nu för tiden. Ja, då kom Laila, ja Laila det är frun min, då kom vi på att nu skulle vi fira han lite extra på kalaset. Och vi två hade ju då som kom in klämma, eftersom man i det läge på den tiden inte hade så mycket val, så vart vi gift ganska ung. Som karl var jag till och med tvungen att skriva till kungen för att få tillstånd, Men det behövde ju inte hon, så där har vi ytterligare ett bevis på hur man såg på jämlikheten på den tiden. Nu var det ju ingen fara, för vi älskade ju varann redan då. Det gjorde i alla fall att när det var dags för 50-årskalas hade vi varit ihop en 7-8 år redan. Och hon kände ju till hans intresse för sång och musik. Och då fick vi idén att nu ska vi sjunga för honom. Ja, en populär artist på den tiden, det var Ove Thörnqvist, som hade haft en bit som var som en hit, som vi då framförde till glädje för många av gästerna och särskilt för en Frille.
Anders!
Ja?
Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Britta.
Anders, kommer du ihåg den första gången vi träffades, min vän?
Ja, det var på logdans för ganska länge sen. Det var väl 4,5 år sedan nu, om inte mer.
Och jag blev kär i dig så tvärt, för att du spelte handklaver.
Trarira, traderia, ralla, trarira, traderia, rej. Trarira, traderia, rej, tjo hej, vad jag är glad i dig. Hörde Britta, du höll ihop med Nils i svängen för en gång. En sån där sprätt hög som lukta och det kolong.
Det kan väl hända, men jag lövar, jag var inte alls nå kär. Det var ju sommaren innan du gick stad och köpte handklaver.
Trarira, traderia, ralla, trarira, traderia, rej. Trarira, traderia, rej, tjo hej, vad jag är glad i dig.
Än du då, Anders?
Vadå?
När du låg och exercerade på Mobitorpa hed, du må tro, min vän, att det i hjärta sved. Och jag tänkte många gång, han har någon annan eller fler.
Men du vet väl, Britta, att jag höll mig till mitt handklaver. Tradera, traderia, ralla, tradera, traderia, rej. Tradera, traderia, rej, tjo hej, vad jag är glad i dig. Det börjar visst bli lite fuktigt i luften, hör du, Britta. Knappar vill liksom bara haka upp sig hela tiden, vill de.
Ja, du, det börjar bli lite ruggigt. Det är bäst vi drar oss hem över. Tänk, Anders, om vi fick rå snart att flytta upp i torpet på backen.
Om en gång vi skulle möblera både soffa och byrå, ja, då stod det väl inte länge på. För där gungade små vaggor, ett par stycken eller fler. Och så en extra liten vagga för vårt kära handklaver. Tradera, traderia, ralla, tradera, traderia, rej. Tradera, traderia, rej, tjo hej, vad jag är glad i.
Ja, jag har ett kärt bevis på hur man genomförde såna här kvällar i ett litet dokument som mor Valmi lämnade efter sig. Det har som rubrik Aftonunderhållning hos Frilles den 17.1.1948. Vi nu hälsar er kamrater var välkomna hit ikväll, och humöret hoppas vi fick åka med. Ty ikväll vi skola vara glada, akta er för det. Ut i topp i vild galopp ska glädjen gå. Känner hemma en och var, om än du inte snapsen tar. Alla är vi bröder, systrar här idag. Ta er gilla upp om självförtroendet får sig en knäck. Lite syrligheter måste man ta lätt. Ja, så där. Hon hade som dikta en visa egenhändigt, som de då sjöng som välkomstsång. Och nya texter gjordes ju på den tiden på gamla melodier, som till exempel den här som kom nu, som en omskrivning av den gamla och dramatiska Agnes och Herman.
Det var en flicka, en riktig snärta, som bad det klingande namnet Märta. Vi brukar träffas så där ibland. Till sist mitt hjärta, hon satt i brand. En dag som Märta ska vi spatsera omkring i parken och promenera. Vi kan ju gå ner på stan en stund, sen får du följa med på mitt rum. Men på ett bananskal som låg på vägen, där halka Märta, jag vart förlägen. För kan ni tänka vad jag fick se? Jo, Märta hade ett ben av trä. Fast Märta var av den rätta sorten, det märkte jag när vi kom till porten. Hon drog av klänningen upp en flik, där hängde portnyckeln på en spik. När sedan allt hade blivit fullkomnat och Märta hade i sängen somnat, till tonerna utav hennes snark, jag ristar namnet i benets spark. Ett ska ni lära av denna visa, att tjack med träben man bör bortvisa. För jag plockar stickor i 14 dagar, men har väl alltjämt ett flertal kvar.
Ja, ni hör att det var mycket kärlek i dåtidens storverk. En visa som handlar om några som har ägnat sig åt ett annat slags kärlek var en av Frilles favoriter. När han drog igång den med hjälp av sitt honermunspel, ja, som jag förresten ärvde och spelade på någon gång då och då, då svängde det ganska bra i vardagsrummet på Norra Skogsgatan. Jag vet inte varför han gillade just den särskilt bra, men det kanske berodde på att det handlade om så kallade lättillgängliga damer. Och han hade visst varit en riktig kvinnokar innan Valmy kom in i hans liv. Ja, han hade ju ett brås på efter Johannes också förstås. Ja, det var ju så att före 1921 så var det inte straffbart att sälja kärlekstjänster. Och de som levde på det yrket blev då kallade som fallna kvinnor. Men de var också omhändertagen av staten när de var sjuk på något sätt. Och då fick de plats på särskilda hem. Och en av de här hemmen, det låg mitt i huvudstaden på Kungsholmen. Och där skrevs det då en visa om det.
Vid Kungsholms strand, där Mälarvågen sköljer, ett litet stycke av vår huvudstad. Där står ett gammalt plank som nästan döljer en lika grå som gammal husfasad. Ja, där står ett gammalt plank som nästan döljer en lika grå som gammal husfasad. Ni kanske frågar vem som bor där inne. Jo, flickor klädda ut i snövitt skrud. Ja, flickor som lagt bort sitt ädla sinne och brutit har emot Guds sjätte bud. Ja, flickor som lagt bort sitt ädla sinne och brutit har emot Guds sjätte bud. Från Eiras hem mångtusen tankar hastar på syndens nöjen och förlustelser. Ja, många flicka kanske även kastar en sorgsen blick upp på sitt barndomshem. Ja, många flicka kanske även kastar en sorgsen blick upp på sitt barndomshem. Ty Eiras murar grå och kalla kunna, det nog förtäller jag om vårt skämt och skratt. Ja, dessa kunna säkert nog omtala om mången sömnlös, glad och sorgfri natt. Ja, dessa kunna säkert nog omtala om mången sömnlös, glad och sorgfri natt. Men flickor sörjen, nej för vad ni blivit, nej stämmen upput i ett muntert skratt. För när man endast fast en gång lever livet, så tycker jag att det ska levas glatt. Ja, när man endast en gång lever livet, så tycker jag att det ska levas glatt. Och den som skrivit dessa enkla rader har lidit skeppsbrott upp på livets hav. Han har för länge sedan glömt Gud fader och seglar nu tills skutan går i kvav. Ja, han har för länge sedan glömt Gud fader och seglar nu tills skutan går i kvav. Yes, sir.
Som jag minns det när jag växte upp så var det 14 levande av de där 19 syskonen. Och de hade spritts över hela landet från Hortlax i norr till Spannarboda i söder. I Örebro-trakten ligger det. Och flickorna hade gift sig och flyttat av den anledningen. Men två av de 6 bröderna hade flyttat på grund av sitt arbete. Men det var ju 4 kvar, så det vart ju trots allt en hel del nya bomänner i Robertsfors också. Men så mycket syskonträffar vart det inte tal om. Så småningom blev det så att man träffades tillsammans bara på begravningar, det vill säga när någon hade dött. Johannes och Selma for ju först, men sen blev det någon då och då som av naturliga skäl lämnade jordelivet. Ja, varför tar jag upp det då? Jo, det var ju så att i den här släkten var man nog lite utan glada grabbar och tjejer. Så efterfesterna kännetecknades alltid av både skratt och till och med glädje över att få träffas. Det kunde till och med bli ett och annat framträdande av till exempel ärkenykteristen farbror Ture.
Jim och jag var vänner alla dagar sen den dag som vi i vaggan låg. Jim han hade aldrig skäl att klaga, kunde alltid flyta ovanpå. Lyckliga Jim, men stackars, stackars mig. Lyckliga Jim, vad jag avundas dig. Jim och jag var kär i samma flicka. Jim fick ja, men jag fick flickans nej. För Jim han visste att så väl sig skicka, men nådens strålar aldrig föll på mig. Lyckliga Jim, men stackars, stackars mig. Lyckliga Jim, vad jag avundas dig. Åren svann och Jim gick till det döda, blott en änka efterlämna han. Så Jim nu vilar under rosor röda, men jag blivit Jimmys änkas man. Lyckliga Jim, men stackars, stackars mig. Lyckliga Jim, vad jag avundas dig.
Ja, även i den här familjen, och då menar jag i första hand Laila och jag, har musik alltid varit ett stort intresse. Våra två söner har också visat glädje över musik, men den som slår alla föregångare på fingrarna, det är nog Eva Lotta. Hon är till och med i ett eget kapell som uppträder lite här och var. Laila vill egentligen inte vara med det här. Dels därför att hon är så blyg, säger hon. Fast det kan man då inte tro när man varit med om de fria. Men också för att rösten har blivit lite tunnare sedan hon fick astma. Men hon har en bit som hon nu trots allt har bidragit med. I början av 1940-talet var det ganska vanligt att hemmafruarna samlades för att ha syjunta. Vid de tillfällena deltog en pigg dag som alltid skulle dra en låt. Och varje gång så stängdes Laila in i farsten, för hon var ju då i 5-6 års åldern och inte så lämplig för den här visan. Någon rad lyckas hon dock höra, och med hjälp av den så har vi spårat upp hela visan. Den går på det här sättet.
Jag är kapten, surr, surr, på frälsningsarmén, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Jag har en tjej, surr, surr, hon gillar mig, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Jag har en säng, surr, surr, skön som en äng, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Vi åkte båt, surr, surr, flickan blev, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Båten plog back, surr, surr, kullgummi sprack, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Vi gick i land, surr, surr, upp på en strand, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Och bakom en stock, surr, surr, blev flickan tjock, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. Under en gran, surr, surr, fick hon ett barn, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja. När vi kom hem, surr, surr, då var vi fem, surr, surr, halleluja, surr, surr, halleluja.
Sen kan jag inte låta bli att avsluta med en riktig höjdare. Det är en visa på dialekt. När Fridolf gick ut i farsten och kom in med blåblusen och kepsen, då visste man vad som var på gång.
Jag heter Jan Karlsamanne och jag är från Bonalanne, och farsan min heter Janne och jag är omåttligt rik. Till Föjse har vi kräka 300 får som bräka och 40 ko som läka med dyen Gösselvik. Och ingen människa kan väl tro vad bönnren får dig i och gno, att mjölken 30-40 ko gör man inte så fort. Och har man 40 grisar sen som skris om harsken dagen igen, då vill man bara fall i sken och sprint från Föjse bort. Och jag får gå och sössla och sprätt omkring mig gödsla, det har jag gjort sen fössla, så jag är ganska van. Och systra mina Emma som allting ska bestämma, hon kom sig till en klämma, så nu är morsan garn. Som ung och präktig for hon bort att tjäna en bättre härskapsort, och bönnen sa sig har jag hört hon ska till huvudstan. Sen gick det ungefär i år, då kom hon med tvillingar, och Emma sa att ungars far han brann och fort försvann. En nickelslarsa franse och jag väver och danse, en kväll och då utspanse en strid på liv och död. Jag flåsar just en schottis och var liksom en flottkis, då vrålde någon helpottis och du nu ska få blö. Då styrde jag stinta tio hörn och vrålde som en tockenbjörn, karaskel be nu kvick din bön, sen tog jag tändren nu. Jag sövden vid en sinkardus, som om han bara var en lus. Sen la jag in häkt och snus och danser som förut. En dag jag fylls nu stosa, jag skulder faster rosa, som bo i storstan Trosa och sälj choklad och glass. Jag gratis då fick skjutsen och trället stann vid bussen, men sen jag knappt med stussen på tåget fick någon plats. Och loket som dem sa var snällt, det var nog inte så välbeställt, för aller har jag hört någon vält som gått på töckevis. Med unika till vänster hand jag höll med 10 läderband, vid kupefönstret som försvann, jag vrålde som en gris. då biljettklipparen kom, då frågade jag en nummer, var alltid trångt om romme på statens garneri. Han lukte kaliklåra då han vid mun om svåra, du kan ju ta och knåra, norröver får du sig. Hej, gjort jag åder utanför, den skylte ledigt på en dörr. Jag gick dit in och innanför, det fanns en hörlebäng. Och hörle passer rent precis, jag slog mig ner och tog en pris. Vart med tiden kall som is och snuva fick till skänk. I Trosa ska ge vänta, jag träffar Sara Greta. Och Jesus var hon strätta emot, men jag gick an. Vi in i farsten klive och jag tonar runt om liv. Och sa här står ju skrive på stjärnhimmel min sann, att du som ung ska vår med kär, då sanna kommer inte när. Du har så dålig atmosfär, så kurs i all din tid. Men om inte snus jag får må väl, då svält jag heller rent i hjärt. Så därför sa jag kvickt farväl och for en Byskeby.
Ja, nu har ni hört lite grann av mina musikaliska upplevelser genom ungdomen. Jag hoppas ni känner vilken glädje man kan ha och åstadkomma med enkla medel med hjälp av musik, även om den inte är 100% professionell. Det känns roligt att ha fått göra det här, och jag hoppas att även ni haft lite behållning av en glad amatörs upplevelser.
Du lyssnar på Radio Nola Skogs och vi har just hört Olle Boman med familj sjunga och berätta från tiden i Hörnett på 40-50-talet. Nu ska vi få lyssna på några visor från Örnsköldsvik eller till och med från Skellevad. Det är familjen Janunger, Kjell Janunger, Ann-Charlotte Janunger och dottern Veronica, som någon gång på 90-talet gjorde en skiva som heter Inte bara visor. Och det spelar vi fram till klockan 10 ungefär, då Bo Holmberg kommer att läsa det 12:e avsnittet av sin bok Återvändarna. Tack för mig.
Försök att fånga en sländas flykt. Försök att fånga den. Den flyger fort och försvinner sjukt. Om du vill ha den här, så får du det för ett ögonblick. Var tacksam för den stunden som du fick. Yeah. begär av dig är att få sitta i din famn och nynna sånger, att sjunga om livet, att sjunga till livet som är nu och inte någon annan gång. Allt jag begär av dig är att få vandra i din trädgård, plocka blommor, att se det som växer, att så det som växer, lever nu och inte någon annan gång. Allt jag begär av dig är att du hjälper mig att leva riktigt nära, att se dem in till mig, att ge dem in till mig kärlek nu och inte någon annan gång.
Thank you.
ska du höra vad jag gjort. Jag samlat minnen i en sång, samlat minnen från en sommar som kom hit och fort flög bort. Där jag hörde melodin som hade sommardoft i sig. Ta en tupplur i en matta som gungar mellan träd. Gå i skogen, plocka blommor, ta ett dopp och vara lat. Måla huset och plantera, klippa gräs och åka bort. Leva sorg och leva glädje, våga orka ända hit. Nu när kvällen börjar mörkna vill jag sjunga den för dig. Sjunga sången om en sommar som finns kvar i mig. Låt mig sitta en stund vid skogskärnens strand och se sländor som svävar i sol. Äta smultron som växer vid skogsstigens kant och se solen som sjunker i brand. En sommarskog i sommarland, att få sitta och minnas ibland. Se ett flöte som vaggar i vågor och vind, fånga fisken och släppa den fri. Fri som fågeln som flyger mot granarnas topp, fri som sommarsolskogsmelodin.
Det står nya tider, nya grenar.
samma stam, samma grund för liv att växa fram. Livets träd får nya löfor varje dag. Kanske två av löven är just du.
Fönsterrutan, fruset ögonblick, minner oss om livet, tid som kom och gick. Vackra iskristaller, vuxit för en dag. Ingen lik den andra, just som du och jag. Frost på fönsterrutan, mönster för en dag, väcker frågan, söker svar, vad blir du och jag? Hur gör vi vårt mönster, frågan som den gav? Gör vad du vill minnas, bild att leva av.
återvändarna resumé. Levi Bengtsson träffar Sara som han mötte på Hotel Örn. På natten undersöker han snusdosan som man hittat i den dödes kläder. I botten på den står det T-O-M. Han kommer på att en av dem som övernattade på Hotel Örn natten mellan den 30 och 31 oktober hette Tor Olof Mårtensson och kom från Styrnäs. Kan det vara hans dosa? Levi Bengtsson besöker honom och får reda på att denne Tor Olof förlorat sin dosa i en dragkamp om en tågbiljett till en man som kom från Ullånger. Morell undersöker de namn han funnit i länsmansredogörelsen i Anundsjö och hittar ett möjligt namn. Oskar Olsson Hellander. Återvändarna, avsnitt 12. Evert Jonsson och vatten hörde inte ihop. Jo, han var simkunnig. Det hände till och med att han sommartid badade i någon sjö. Det var inte det. Det handlade om hans far. Han kom från Undrom vid älven. Det var där Evert också växte upp med 3 bröder och 2 systrar. Bröderna var kvar vid sågverken i Ådalen. Men själv hade han hamnat Nordaskogs för ett antal år sedan på Framnässågen som hjälpsågare. Innan han sett ett anslag om att man sökte poliser. Han hade sökt och börjat på nyåret 1890. Det här var en sommar för 8 år sedan och det var 2 drängar från Hemra i Torsåker som rott till Sollefteå för att festa lite. Där hade de träffat en skräddare från Salom och han hade gått hela vägen till stan för att sälja kor. Han hade 2 systrar med. Hur det nu var så frågade de här drängarna om inte skräddaren och hans systrar ville åka med dem i båten tillbaka. Så slapp de traska hela den långa vägen hem. Och de sa ja till det, även om båten blev bra nog tung. Men resan gick bra. De satt alla stilla i båten, skräddaren och hans systrar och drängarna som rodde. De tjoade lite för de var druckna, men de rodde på och de var nära den plats där de skulle gå i land. Det var vid Botio och Holmen. Och då hade den ene drängen som hette Abraham fått för sig att han skulle simma sista biten och komma fram till båtbryggan lika fort som själva båten. Så han kastade sig i. Men han var nog den mest druckna av dem alla och sjönk till botten. Och de andra försökte ju få upp på honom, men det bars inte bättre än att de alla hamnade i vattnet. Och det var det som Jon Pålsson såg. Han fanns på andra sidan älven vid Undrom. Och han höll på med båten sen och han var inte heller riktigt nykter, men han tog båten och rodde ut för att bistå dem som var i nöd. Men det blev så att han vinglade till när han kommit fram och föll i, även han. Och han var inte ens simkunnig. Och hur det blev med det här, att Abraham skulle simma sista biten, så drunknade 4 människor den där natten i juli. Det var bara flickorna som klarade sig. De bar krinoliner och flöt tills de nådde grönt vatten på Undromssidan. Så hade det gått med Evert Jonssons far Jon Pålsson, han som inte kunde simma och varit lite drucken men ändå försökt hjälpa. Nej, vatten var inte Evert Jonssons område och inte brännvin heller för den delen, och allt hörde nog ihop med den där natten i juli när hans far hade omkommit. Ändå bodde han i en köping vid havet. Vatten kunde han inte undgå att se, men han trivdes bättre på norra sidan av köpingen, och det var där han var nu. Han satt i brödbutiken och hade så gjort sedan tidigt på morgonen. Han hade druckit 2 koppar kaffe och ätit flera gulaktiga bakelser och suttit och slötittat ut genom fönstret. Han hade sett Gustav Morell lämna huset på morgonen. Vad han skulle göra en sån här dag visste han inte. Han hade också sett en man med svart tillbakakammat hår, prydligt klädd i finrock, gå ut ur huset tidigt på morgonen. Och han hade sett honom återvända vid lunchtid. Och han hade en gång till sett Gustav Morell som tydligen gjorde ett kort besök i hemmet. Men inget annat. Gatan var stilla och folktom och snart skulle Evald byta av honom. Det var i varje fall tur att brödbutiken fanns. Och dit kom det folk. Några tittade intresserat på polismannen i hörnet medan de handlade. Någon enstaka satte sig vid några borden och drack sitt kaffe. 2 gamla kvinnor blev kvar i mer än en timme och talade om sina döda män. Av vad Evert förstod hyste de varken saknad eller sorg. Klockan hade hunnit bli 2 när han såg honom. Det var inget tvivel om att det var han.
Han blev stående utanför porten en kort stund, men sen slank han in. Evert Jonssons bröst hamrade. Han var ensam nu. Det var han som skulle klara det här. Skulle han försöka ringa till polisstugan? Visst måste det finnas telefon här. Det skulle ta för lång tid. Han reste sig snabbt och var på ett ögonblick ute på gatan. Han korsade den springande och nådde porten. Linnea var friskare nu. Såret hade läkt. Ibland tittade hon förundrat på det och mindes kniven som kommit emot henne och sjunkit in i hennes axel. Gustavs skrik, hans skyddande armar och fallet baklänges. Sen var mycket borta. Men hon hade vaknat upp och hon hade blivit friskare. Två gånger hade någon hotat henne. Hostan och hugget, tänkte hon. Men hon hade klarat av båda. Frågan var om något tredje skulle drabba henne. Hon minns att hennes far alltid sagt att det var något särskilt med siffran 3. Var det så att någon dog i en by så kunde man vara ganska säker på att ytterligare 2 skulle avlida före årets slut. Gustavs far hade dött. Hon hade varit nära döden. Men hon ville inte tro på detta som hennes far sagt. Och det hade inte stämt på honom heller. Det var väl bara han som dött i Arnes det året. Jag tänkte gå ut lite, sa hon. Jag känner mig stark nu. Jag behöver få lite luft. Visst kan jag det? Sjuksköterskan som Morell anlitat och som hette Ingrid tittade på henne och sa: är det riktigt tillrådligt det? Jag börjar med Storgatan. Jag följer den i dess längd och stannar till min del affärer. Så kommer jag till torget, gör ett hastigt besök på hotellet, fortsätter ända ner till hamnen och där gör jag en liten tur åt vänster mot sågverket. Erik Lundin knackade ur pipan. Jag kan inget om sågverksarbete, tänkte han. Jag nöjer mig med byggnaderna, röken, staplarna av bräder, båtarna. Ja, så får det bli. Och sen uppför Nygatan och nerför Lasarettsgatan och till sjukhuset och tillbaka hit och till den här porten där jag stiger ut. Han fick patt i pennan och skrev: just då steg en ung man ut ur porten. Han satte hatten på sitt lockiga huvud och blickade upp mot en stark sol. Han la pennan åt sidan och reste sig, drog av sig rökrocken och gick mot tamburen där ytterkläderna hängde. Det är på tiden att jag gör den där vandringen, tänkte han. Ni förstod att han åkte till sågen och han drog på sig kängorna. Ett svart glänsande hår hade bankdirektör Petré som låg tätt mot hans huvud. Han var stolt över sitt svarta hår. Han hade sett hur andra i hans ålder grånat betänkligt, men inte han. Han såg inte ut som de 47 år han var. Ibland granskade han kritiskt sin hustru och insåg att hon åldrats mer än han. Kroppen hade svällt på henne, allt hade blivit större. Men så gjorde hon inte så mycket heller. Nu skulle hon kunna sköta ett hem, tyckte han. Det var ju bara dem utan barn och utan några bjudningar. Men inte då. Det var pigan som skötte allt. Själv satt hon för det mesta i länstolen med en bok i knät och nära till godsaker av alla de slag. Eller så höll hon till i manufakturaffärer, bosättningsaffärer hos guldsmeden och handlade. Hon köpte och samlade varor. Om det kunde han inte säga mycket. Det var hennes pengar. Det var hon som ärvt dem efter sin far, som varit en av de första som kommit till Köpingen och gjort sin förmögenhet. Det var inte ofta bankkamrer Petré var hemma mitt på dagen. Idag var en sån dag. Han hade suttit med sin hustru och ätit en alldeles förträfflig sill à la daube som pigan tillrätt. Han skulle gärna ha stannat ännu längre, men när han druckit kaffet och rökt färdigt cigarren insåg han att det var dags att återgå till plikterna. Ikväll spisar jag på hotellet, sa han, med kamrer Luck och ordningsman Hallberg. Hon svarade inget på det, nickade bara lite förstrött medan pigan plockade undan. Han hör ingenting, tänkte hon. Jag kan få tala med blå, jag kan få skrika rösten hes, men han hör ingenting. Frågan är om han håller på att bli lite underlig. Inte minns han någonting heller. Hade kunnat gå så. Han som hade sån ordning på sig, han som var den som såg till att dörren var låst, att ljusen var utblåst, att det fanns vekakor i ugnen. Han som minns allt namn på dem som han mött, högtidsdagar och andra bemärkelsedagar. Bröllopsdagen, ja. Varje år i snart 50 år och nu ingenting. Jo, vad som hände förr, hur det såg ut i Köpingen när han var ny, hur får och kor betade på det som nu var torget. Sånt kommer han ihåg, men inte att han måste ta på sig kängor om man ska gå ut eller att det blir kyligt i rummet och ved måste läggas på. Ingenting sånt. Och inte hör han någonting heller. Och vad är han nu? Han hasar omkring här inne men är rakt rädd att det ska hända honom någonting. Inte har han väl gått ut? När Hellander öppnade porten insåg han att hallen inte var tom. Det var en dörr som öppnades längst bort och i nästa ögonblick dörren hans vid sidan om honom. Och när han skulle börja ta sig upp för trappan insåg han att den var blockerad. En gammal man var på väg ner för den och bakom honom skymtade också någon. Hellander blev obeslutsam stående i nederhallen. Mannen som kom från dörren längst bort var nu på väg mot honom. I trappan stod gubben. Nej, det var inte tillfälle nu. Han öppnade porten och var på väg ut när han stötte ihop med en polisman. Han stötte häftigt till honom i bröstet och började springa ner för Nygatan medan han hörde skriken från polismannen. Ta fast honom! Han höll kniven i handen och sprang. Det var ingen som försökte stoppa honom. Alla vek åt sidan. Han kastade en blick bakom sig. Polismannen hade inte kommit närmare. Men han skrek, han viftade med händerna och han hade fått fram sin revolver och han höll batongen i andra handen, såg Hellander. Han måste finna en plats att gömma sig på. Här fanns inte många affärer, mest bostadshus och långt där nere var sågen, hamnen och båtarna. Han borde ha funnit en reträttväg, men han hade inte tänkt så långt. Hur i helvete kunde det komma sig att alla huset var på väg ut vid samma tid? Han sprang in på Tvärgatan, kom över till Storgatan. Han löpte så fort han kunde. Han såg bakom sig på nytt. Polisen hade blivit efter. Hans skrik hördes svagt. Där nedanför urmakaren fanns en lastbrygga med ett skyddande staket, ovanför den ett lager. Han sprang upp på bryggan, han försökte springa ner hukad för att inte röja sig. Dörren in till lagret var öppen. Han kom in i halvdunklet och försökte orientera sig. Där borta en arbetsbänk, han hasade sig under den, låg och försökte lugna ner sig. Han låg länge, tyckte han. Inga ljud kunde han höra. Han hade skakat av sig förföljaren. Han låg stort och kröp fram från bänken. Försiktigt gick han mot dörren, sneglade ut på lastbryggan. Ingen där. Borta var polisen. Han hade klarat sig. Men han hade inte fått utföra det han skulle. Det var ett öllager. Flaskor på flaskor i rad. Han tog en och öppnade den och drack i djupa klunkar. Han skrattade igen när han hörde en lätt hostning. Han lyfte kniven och vände sig om. Där stod Erik Lasson och han höll en revolver riktad mot honom. Öllånger. En av dem som övernattat på Hotell Örn mellan den 30 och 31 oktober kom från Öllånger, det mindes Levi. Han hade inte listan med men han hade memorerat namnen. Det han inte var säker på var kopplingen till orterna. David Abrahamsson och Mårten Olofsson gäller det. Men var det David Abrahamsson eller Mårten Olofsson som härstammade från Öllånger? En av dem kom från Ytterlännes. Men vem var vem? Slarvigt, tänkte han. Öllånger låg i alla händelser efter landsvägen och skulle inte innebära någon omväg. Trots att mörkret fallit bestämde sig Levi för att resa på en gång. En svag måne skulle se till att han inte hamnade ute i skogen. Mitt i natten var han framme vid ett värdshus. Han övernattat i förr när han var på väg mot Härnösand. Det var ingen uppstigen men han bultade på dörren. Den öppnades till slut av en gammal man som var i färd med att dra upp sina byxor med en hand. Med samma hand försökte han sedan få ner en lång nattskjorta innanför den. I den andra höll han ett till hälften utbrunnet ljus. Håret stod på ända och ett par sömniga ögon blängde vresigt på Levi. Det var en tid att komma på, sa han. Men när han såg att Levi var klädd som polis mildrades hans uppsyn. Ett rum, sa Levi. Men naturligtvis, sa gubben, det är det vi är till för. Har han häst? Jo, sa Levi. Den tar jag hand om, så gubben och krånglade ner det sista av nattskjortan. Följ med här. Skulle Levi redan nu fråga honom om han kände till någon Mårten Olofsson eller David Abrahamsson? Nej, han måste sova en stund först. Gubben stannade vid disken och satte fast ljuset i en ljushållare som såg ut som ett kvinnobröst. På disken lyste en fotogenlykta. Namn? Levi uppgav det, fick en nyckel och det tända ljuset och började gå upp för trappan. Sängen hade höga gavlar. Levi drog av sig understället, tittade på kommoden men struntade i att tvätta sig, kröp ner i sängen och blåste ut ljuset. Några timmar bara, tänkte han. När han vaknade var det full dag. Förstod han av ljuset som väckte honom. Han klädde sig snabbt och irriterat, blängde på kommoden, tog vattenkruset och hällde upp lite vatten och sköljde av ansiktet. Sen gick han för trappan. Gubben satt bakom disken, han hade kammat till håret nu. Inget grått eller vitt fanns i det. Ljusbrunt var det. Och såg man bara håret skulle man tro att han var yngre än han var. Men ansiktets djupa diken röjde honom. Inte uppe med tuppen direkt, sa han. Levi svarade inte. Han kastade en blick in mot det som han förstod var matsal men som inte syns i natt. Frukost, frågade han. Den tiden är förbi, sa gubben. Men naturligtvis kan jag ordna det även om det snart är dags för ett annat mål. Vi håller redan på att duka. Det är många som stannar här, mitt emellan Örnsköldsvik och Härnösand. Ett ypperligt läge. En matbyr. Jo, det är det vi lever på. Så många nattgäster har vi trots allt inte. Han reste sig. Dessutom är det fredag idag. Då kan vi erbjuda två rätter till och med. Hoppas ni har sovit gott. Levi svarade inte på det heller och tackade inte för all information som han inte bett om. Istället sa han, jag söker någon som sig ska bo här. I byn eller här på gästgiveriet. Vet jag, jag har ett namn. David Abrahamsson. Gubben såg ut att fundera. Rynkorna i ansiktet blev ännu djupare. Inte vad jag vet, sa han. Jag har ett namn till, sa Levi. Två namn, frågade gubben. Mårten Olofsson, sa Levi. Gubben lyste upp. Det är trevligt att kunna hjälpa till, sa han. Han nickade in mot matsalen. En av mina servitörer bär det namnet, sa han. Han är säkert där inne. Levi lossade batongen. Han nickade åt gubben. Har han gjort något? Frågade gubben. Det var en bred öppning in till matsalen. Den såg ganska rymlig ut. Med en mängd mindre bord och ett stort avlångt i mitten. En man i svarta byxor och svart rock höll på att ställa ut tallrikar på det stora. Om Tor Olof Mårtensson var trovärdig i sin beskrivning av den man som han förlorat en snusdosa till, så var det inte han som nu var klar med dukningen som sträckte ut på sig. Fick syn på Levi och bugade av mätt. Det är inte han, sa gubben och Levi insåg att han följt efter honom. Men han... Levi anade att han pekade, men det behövdes inte. Tor Olof Mårtenssons beskrivning stämde bra på den som nu kom in från köket genom en svängdörr. Mårten Olofsson? Frågade Levi. Levi hann inte säga mer förrän Mårten Olofsson stelnade till, släppte den haft i händerna, vände om och försvann in i köket. Levi var genast efter honom men valde fel dörr när han var på väg in och stötte ihop med en annan servitör. Tallrikar, glas och bestick föll till golvet i ett öronbedövande kras. Levi föste undan servitören och var inne i köket. Två inmurade spisar, ett stort bord belamrat med kötten. Frågande blick från en ung kvinna som höll en köttyxa i handen. Vart tog han vägen? Skrek Levi. Kvinnan gapade och pekade skräckslaget mot en dörr längst bort. Levi höll på att snava över en vattenhink men lyckades hoppa över den. Halkade till på golvet men återfick balansen. Han slet upp dörren. Till vänster om honom en länga med rum, ett slags förlängning av varshuset. Till höger stallarna, framför dem tre vagnar, bland annat Levis egen. Hade han sprungit in i stallet eller hade han försvunnit in i något av rummen i längan? En häst skriade till och fick Levi att bestämma sig. Han öppnade stallporten. Det var en mängd bås på båda sidor till vänster om honom. Längst bort en stängd gödsellucka. Till höger om honom en avbalkning gjord av grova bräder. Bakom den några tappar hö och en stor låda med havre. Kunde han ha döljts under höet? Levi kastade en blick dit men insåg att det var för lite hö där. Han drog fram revolvern med vänster hand. I den högra höll han batongen. Sen började han gå längs mittgången. Det var som om hästarna hörde av spänningen. De vrenskades och kastade med sina huvuden. Höger, vänster. Levi tittade lugnt. Stadigt gick han. Revolver och batong beredda. Mårten Olofsson måste ha dolt sig bakom någon häst. Han kände igen sin egen häst till vänster och gick nära den och slog den lätt på gumpen. Till höger om honom ett stort brunt sto som lyfte sin rumpa och gödslade. Mårten Olofsson skulle inte kunna hålla sig dold bakom en häst om han nu var här. Han gick vidare. Till vänster om honom ett kraftfullt vränskande. Men inte fanns han där. Han tittade till höger. Ingen där. Ett ljud fick honom att vända sig mot hästen till vänster. Om sig igen och det var då han förstod att Mårten Olofsson hade försökt dölja sig på hästens högra sida. Och när Levi var på väg förbi hade han krupit över krubban och var nu till vänster om hästen och på väg bort från båset tillbaka mot porten. Hade inte hästen gnäggat skulle han kanske ha lyckats komma iväg. Men Levi han reagerade. Snabbt vände han, sprang med kraftiga kliv, sträckte ut batongen och fick in ett slag i bakhuvudet på Mårten Olofsson. Han snubblade till, återfick balansen, lyfte en planka han hållit i handen och svepte den mot Levi. Han backade, kom ner i rännan, en häst sparkade bakut men Levi han drog sig in mot kroppen på hästen. Han var på väg att hoppa ut i rännan igen. Mårten Olofsson slog med plankan, hästen gnäggade och sparkade. Levi backade, trycktes in mellan bås och häst. Ett slag av Olofsson tog i hästens gump och den ryckte undan och Levi hoppade fram och hamnade i mittgången. Plankan svepte över honom. Levi duckade och slog med batongen. Den träffade Olofssons kind. Han kved till och släppte plankan. Nästa slag med batongen tog mitt på huvudet och han hasade ner på knäna och föll handlöst ner i gödselrännan. Om det hade varit jag som bevakade huset, tänkte Morell. Han hade aldrig sagt att det skulle bevakas. Men det var ju tur att Levi fattat det beslutet ändå. Nu måste Linnea hållas under uppsikt. Han fanns kvar här, knivmannen, och han skulle utföra det han tänkt. Hon måste bevakas. Eller skulle han ta henne till Bredbyn och låta henne bo hos systern och modern? Nej, det var bättre att hon var här och att någon skulle se efter henne. Jag tänkte han. Det är jag som ska bevaka henne. Om det varit jag och inte Evert, då skulle det här ha varit över nu. Men han tappade bort honom. Vad gömmer han sig? Är det någon som är honom behjälplig? Han hade svårt att somna. Linnea låg nära honom. Han hade inte sagt åt henne något hade hänt, att någon varit på väg upp till henne. Det svartnade för ögonen på honom när han tänkte på det. Hon hade haft för avsikt att ge sig iväg ut i Köpingen. Ingrid hade inte försökt hindra henne. Om inte de andra funnits i trappan och i hallen nere, vad skulle då ha hänt? Om det var jag som sett honom, tänkte han. Hela kvällen hade han suttit med grannarna i huset. Med Erik Lundin som varit på väg ut. Med Petri som varit hemma för att äta. Med den döve och förvirrade Augustsson. Inget nytt hade kommit fram. Det hade gått så fort. Det var dessutom mörkt i hallen. Inte ens Evert hade kunnat tillföra något. Det är jag som ska bevaka henne, tänkte han. Han sov illa och vaknade i gryningen. Han såg på sin hustru, hon sov lugnt. Han reste sig och satte sig vid bordet med penna i hand. Oskar Olsson Hellander, skrev han flera gånger. Han betraktade bilden som Evald gjort efter de vittnesmål som fanns. Ett stort, kraftfullt huvud, tunt hår, långa öronsnibbar, djupt sittande ögon. Var är Oskar Olsson Hellander? Längden hade uppgitts till något över 6 fot och vikten till cirka 90 kilo. Bilden hade lämnats till tidningen igår. Redan idag skulle den gå i tryck. Är det du, tänkte han. Det bultade på dörren. Inte kan det väl vara sjuksköterskan så här tidigt, tänkte han. Det var inte hon. Det var Anders Olsson. Man har hittat en död man i öllagret, sa han. Morell tittade in mot rummet där Linnea låg och på klockan i stora rummet. Du stannar här, sa han. Vi kan inte lämna henne ensam. Han låg alldeles innanför dörren till ölagret, på rygg. Han var inte knivhuggen, däremot knivskuren. Ett långt snitt gick från ena örat till det andra. Blodet hade stelnat och blivit till ett mörkrött halsband. Det var inte bara Morell som var där utan också Evald och Evert. Det var tidigt på morgonen, en snöig novembermorgon. Det var en rödbrusig ölkörare som gav instormande på stationen när Evald, Evert och Anders Olsson nyss anlänt och bara hunnit skaka av sig snön på rockarna. Ölköraren var fortfarande kvar hos dem och betraktade intresserat den döde medan hästen och en fullastad vagn väntade. Han heter Erik Lasson, sa han. Han arbetar här ibland, jag tror han övernattar här också om jag ska vara ärlig. Var kommer han ifrån, frågade Morell. Jag har inte den blekaste, sa ölköraren. Men namnet är du säker på? Ja, det var han sagt i varje fall. Vet du något mer om honom? Ja, det är många som kommer hit och arbetar några dagar, sa han. Morell tolkade svaret som att han inte kände till något mer om honom. Tack ska han ha, sa han. Han viftade avvärjande till honom och ölköraren släntrade bort mot vagnen. Huvudet var inlindat i en grå halsduk, men kinder och näsa lyste röda. På hästen hade ett tunt lager snö lagt sig. Det knirkade från snön när vagnen kom i rörelse. Morell böjde sig över den döde på nytt. Han var eländigt klen. Två tunna armar, små händer, en öppen mun, uppspärrade ögon och en blodig hals. Det var i alla fall inte knivmannen, sa Morell. Frågan är vem som gjort det här, sa Evert. Jag håller en slant på knivmannen, sa Morell. Knivmannen hade han börjat kalla honom. Han som varit ute efter honom men som stuckit kniven i hans hustru och som varit på väg att göra ett nytt försök. Knivmannen fick han heta. Han önskade att hans far hade levt. Då skulle han ha fått reda på hur han såg ut, den man som en gång i fyllan knivhuggit sin kamrat, suttit av 20 år och släppts den 25 oktober. Han hade ett namn, han hette Oskar Olsson Hellander. Men var han identisk med knivmannen? Det var frågan. Det fanns flera frågor. Varför hade den döde råkat ut för detta? De väntade tills doktorn och likvagnen kommit. Doktorn var otymplig i en stor rock, men han lyckades böja sig ner och granska såret. Ett rejält snitt, sa han. Kniv eller annat vasst föremål? Han tittade på Morell. Hur är det med hustrun? Morell nickade ner mot den döde. Vi tror att det är samma igen den här gången. Då hade hon tur, sa doktorn utan att utveckla. Den döde var lätt att lyfta. En uppgörelse kanske, sa Morell när de återvänt till polisstugan. Men varför? Vad är det som säger att det är knivmannen, Evald? Det kan ju inte finna hur många knivmän som helst. Det kan det väl, sa Evert. Evald dunkade sig hårt i bröstet, andades häftigt in och ut och sa: jag tänker på den där flickan på värdshuset som berättade att Engel Lodin inte hette så, att han knivskurit någon. Det kan vara så att knivmannen är Ingel Lodin och att den där mannen som skar på värdshuset är Erik Larsson. Hon sa att han var klent byggd. Du får tala med henne. Du kanske till och med ska ta henne till bårhuset. Prata också med värdshusvärden. Han tittade sig omkring i rummet. En annan fråga är var Levi Bengtsson är, sa Morell.